Tack ska ni ha, lovsångare. Ja, heter som sagt Tanja Knut, så de flesta av er har ju nog sett mig stå här någon gång förr också. Så där kort om mig själv för dig nu som inte vet vem jag är, och kanske inte alla ändå vet allt. Så till vardags så jobbar jag som lärare på kristna skolan i stan. Gift med Maurits, och vi har 3 barn. Uppvuxen, bott alltid i Vasa. Aldrig bott någon annanstans. Faktiskt bott stora delar av mitt liv i de här kvarteren. Gått på dagis en stund här nere i Manna. Och så det här är ganska så här välbekanta trakter. Uppvuxen i en familj med en troende mamma, 2 syskon. Och gått i söndagsskola och så vidare. Jag kom till Sion genom en vän som kom till tro. Och då jag började fundera, så det var ju på förra årtusendet. Alltså, känns som en stund sedan redan. Så jag har varit med här i snart 20 år. Och det här får riktigt blivit mitt andra hem. Det här är nog som en vad ska man säga, extended family för mig. Och hittills så har jag ju gjort nästan allt man kan göra i en församling. Stått som mötesvärd, städa, varit i kafé, inte haft hand om sådana tekniska grejer på det sättet. Men det här är faktiskt första gången som jag står här för att predika. Så någonting nytt. Ni kan ju vänta tills jag är färdig. Se hur ni känner det sen. Jag har en del, vad ska man kalla det, fritidsintressen också. Jag är ganska så där kreativ av mig, tycker om att skapa och göra saker. Så sista tiden så har det blivit mycket pussel som nästan utlopp för att man vill skapa någonting. Man har inte alltid tid, så där. Så ett pussel är bra. Man kan sitta där en stund och så lämnar man det och så kommer man tillbaka till det. Jag tycker också om att läsa en hel del och vara ut och gå och sånt. En hobby som nu har lämnat lite så där mer åt sidan, som inte har så mycket tid med, att måla. Och här ser ni nu redan då en av mina bilder. Och jag vill idag dela faktiskt två vad ska man säga, målningar, bilder som jag har målat, som uttrycker både på ett sätt en bön, en längtan som jag har velat på något vis få ur mig, ge uttryck för, och kanske vara i någon form av uppenbarelse också som man har upplevt, som man vill liksom få till någonting konkret. Den här första bilden heter en rubrik som Tänd din eld i mig, och det ska alltså föreställa en figur, en typ, och har en lucka i bröstet, och där inne så står det ett ljus. Det syns tyvärr inte riktigt bra kanske, men i alla fall, det står ett ljus där inne i bröstet och så är det en tändsticka då där utanför. Och som sagt, tänd din eld i mig. Då jag kom med här, då i tiderna, så sjöng vi faktiskt mycket en sång som hette Tänd din eld i mig. Det är faktiskt Isabella Ström Kaipio som har skrivit den sången. Och församlingen gav också ut en lovsångsskiva som hette Tänd din eld. Och 02 så har jag målat den här. Och från den tiden egentligen så har det här levt i mig och med mig. En bön om att tänd din eld i mig. Och så sången går, tänd din eld i mig, låt mig brinna för dig. Tänd din eld och låt den brinna klart. Och det var en bön om att Gud på något sätt ska finnas. Dels liksom göra mig brinnande, men finnas kvar hos mig. Alltså det är som hans närvaro, få vara fylld av honom. Också att jag ska få lysa utåt. Att det som han har satt i mig ska få sen komma ut på något sätt också. Nå, vad har det här med Bibeln att göra, kan man ju fråga sig. Men Bibeln talar faktiskt ganska mycket om eld. Jag gjorde en sån där snabb ordsökning och det kom ungefär 400 verser där det talas om eld i Bibeln. Och det är förstås mycket handlar ju om helt vanlig eld, medan man gör upp eld och så här saker. Men ofta i Bibeln så associeras eld med Gud. Det finns ett samband mellan Gud och eld i Bibeln. Och jag tänkte gå igenom alla de här 400 verserna med er, men några exempel i alla fall. Och vi börjar med Mose. Ni känner alla till historien, en välbekant berättelse om hur Mose växte upp hos farao i hans hov. Men hela tiden så visste han ju att han är inte en av dem, utan han hör till det folket som jobbar som slavar där i Egyptens land. Och någonting gick snett där sen och han blev arg och faktiskt så slog ihjäl en annan man. Och då han blev konfronterad med det här, då han gick igen mellan de två av hans egna landsmän som grälar. Så, men inte ska ni bråka, ni är ju bröder. Så sa han, va? Ska du slå ihjäl oss också som du gjorde med den där? Och han trodde säkert att han hade gjort det liksom i smyg och gömt undan det där. Men så fick han sån skuld så han flydde från Egypten ända till Midians land. Jag har ingen aning om hur långt bort det var. Men från att han var i faraos barnbarn i princip, alltså adopterad son till farao, så nu plötsligt så är han fåraherde. Han vallar får där i öknen och det är kanske inte vad han hade tänkt att hans liv skulle bli. Och en ganska stor omställning också till vad han hade varit. Att ha levt i den tiden det mest lyxiga som du hade med bevetjänter och fin mat och grejer och kläder. Och sitta där då och vakta får. Men så hände det någonting märkvärdigt. En dag då han är där ute med sina får. Och det har ni ju alla hört och läst för. Men i andra Mosebok, kapitel 3, i verserna 2 och 3, så står det så här. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann av elden. Busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp? Och det här är ju ett sätt att fånga någons uppmärksamhet. Sitta och dalla där, vem vet då hur länge det har gått. Och en dag som alla andra, mitt i allt, så ser han någonting helt märkvärdigt. Alltså någonting övernaturligt som inte finns, som inte förekommer. En buske som brinner men ändå inte brinner. Och Gud talar till Mose i den brinnande busken. Så att nu är det dags för dig att återvända. Komma tillbaks till farao. Jag har hört mitt folk ropar där. Nu ska du gå tillbaka. Vem är jag? Vad ska jag? Jo, du ska gå. Och skulle jag möta en brinnande buske skulle jag vara ganska övertygad att okej, det är inte Gud som talar, det är faktiskt han som kallar. Så Mose han återvänder till Egypten och konfronterar då farao och säger att släpp mitt folk. Och farao han gör inte så där bara, utan Gud måste ju visa sig stor där också. Han skickar både gräshoppor och grejer. Och bland annat hagel och eld. Alltså hagel som kommer ner och så börjar det brinna på marken. Och till slut så släpper då farao och folket ut ur slaveriet och de vandrar iväg. Och medan de vandrar i öknen så kan vi läsa vidare i andra Mosebok 13 och 21. Herren gick framför dem. Om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen. Om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Alltså en pelare, moln på dagen, eld på natten. Och då den här pelaren rörde sig så rörde sig folket också. Och vandra efter honom, tydligen då också ibland på nätterna, dag och natt. Och sen då den stanna så stannar folket och slog upp läger och ibland längre tider och ibland så var det oftare man vandrar iväg och tänkte kanske det här var världens första GPS som sa att nu vänd höger och nu ska vi gå fram här. Men Gud använde den här pelaren också för att beskydda folket. Det var ju så att farao, han var ju inte så jätteglad att folket hade vandrat iväg, utan mitt i allt så kom han på att hej, jag vill ha dem tillbaka. Så han sticker iväg och skickar sin armé ut efter dem. Och där har de kommit då till Röda havet. Och så märker de att nu kommer farao och armén här bakom oss. Vägen är stängd framför oss. Vad händer? Hur ska det gå? Så då kommer Gud i den här pelaren av moln och eld, ställer sig mellan folket och faraos armé. Så Gud själv står där och beskyddar dem. Och så känner ni till historien om hur Mose räcker ut sin stav och havet delar sig så folket får gå torrskodd. Först när de har kommit igenom, så då flyttar Gud på sig. Och så får armén då komma efter dem. Så Gud tog hand om dem. Och under ökenvandringen så fick Israels folk också instruktioner av Gud att bygga sig ett tabernakel. Det är ju ett märkligt ord. Det var alltså ett tält som skulle fungera som tempel under ökentiden. Vandringen, det slutade med de andra där i 40 år. Och när de var färdiga med att ha byggt det här tabernaklet, tältet, så hände det så här. I andra Mosebok 40 och 38 så står det: Herrens molnsky vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det också inför ögonen på hela Israels folk. Så Gud var alltså synligt närvarande hela tiden. Han var där som den här pelaren, han var molnet där, han var den här elden. Dag och natt så gick han, fanns där, han vilade över det här tabernaklet. Och ändå så vet vi att Israels folk, de började gnälla. Vi vill tillbaka till Egypten, usch vad det här är jobbigt. Ska vi äta det här samma eländiga manna dag ut och dag in? Och tänker, men Gud, han var ju där. Alltså, vi kan ju bara drömma om att få se helt fysiskt att här är Gud, han är med. Men någonting i människans natur, alltså, det blev vardag. Efter 40 år så kanske man är van vid att någon där står han. Liksom... no big deal, no mera. Men på ett härligt sätt så var han ju där och ledde dem och förde dem fram, fanns mitt ibland och med dem. Och de kommer ju till sist fram till det lovade landet. Och vi hoppar längre fram i tiden så möter vi profeten Elia. Och han hamnar i en slags duell mot Baals profeter där det då ska tävlas om att vems gud är den riktiga, den levande guden? Är det Elias gud, den levande guden, eller är det Baal? Och man bygger varsitt altare. Elia bygger sitt och Baals profeter bygger sitt altare. Och så börjar de be. Och Baals profeter, de håller på länge och väl. Och Elia, han blir det så till slut och skrattar åt dem. Kanske Baal har gått på toa. Och hur är det nu? Och till slut så får ju Elia nog så att okej, nu hörni, ska ni få se här. Och han säger att man ska hälla vatten till och med på det här altaret som man har. Och så står det så här: då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det föll det ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Och det här samma hände faktiskt åt David, och han hade byggt ett altare åt Gud i första krönikeboken. Så samma, han hade byggt altaret, så följde ner eld från himlen och som på något vis helga invigde det här altaret. Och genom de här några exempel som vi nu har läst så kan vi se att Gud, att den här elden i Bibeln så representerar Guds närvaro. Där då folket vandrade i öknen så var Gud med. Hans eld fanns mitt ibland dem. Den brann där hos dem. Det är hans kraft. Alltså han skickade ner eld som förtärde brännoffret och förvisade för Baals profeter, för allihopa, att hej, det är jag som är boss. Det är jag som har makt och kraft. Och det är också ett tecken på hans helighet, att Gud är helig. Och det står så här i 5 Mosebok 4. Akta er så att ni inte glömmer det förbund som Herren er Gud har slutit med er. Så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärt emot vad Herren din Gud har befallt dig. För Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitisk Gud. Så Herren är en förtärande eld. Han brinner med avundsjuka. Vi associerar ju eld ofta också med känsla. Så man kan brinna av ilska och ha passion som brinner i en. Och Gud, han älskar oss också med en passion och med en avundsjuka till och med. Nitisk Gud, en nitälskande Gud som har eld i sin person. Och elden förekommer också i Nya testamentet. I Lukas 12:49 så säger Jesus: jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Och vi vet att på pingstdagen efter att Jesus har uppstått och sen farit tillbaka till himlen, så är lärjungarna samlade i övre salen. De ber där och funderar, och så kommer elden. Och Apostelgärningarna 2 beskriver det här som tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande. Det kom en eld, alltså de kunde se fysiska eldslågor som landade på deras huvuden, och de fylldes av kraften som Jesus hade lovat dem. En kraft som hjälpte dem att gå ut och vittna om honom, berätta för hela världen om honom. Och jag har hört berättas om församlingar efteråt som man har haft bönemöte och så har någon ringt i brandkåren att kyrkan brinner, för att det har varit en eld över den där kyrkan, över församlingen, för att Gud har varit där, för att han har varit närvarande. Eld, det har olika egenskaper. Främst så värmer den ju. Jag har sällan hört om en eld som inte skulle vara varm. Man kan rengöra saker i eld. Då du behöver få något desinficerat så kan du använda eld till det. Och eld, den ger ljus. Och Jesus säger i Matteus 5:14-15: ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Man sätter inte under skäppan. Jag måste googla riktigt vad är en skäppa. Det är ett mått som man använder för att mäta upp saker. Så hade man såna på den tiden. Och Jesus, han hade ju inga lampor så här som vi har, utan de såg lite annorlunda ut. Det här är en oljelampa som man då kunde tända veken, och så fick man ljus. Och eld är ju spännande på det sättet. Du behöver inte ha någon stor låga, så lyser den ändå. Det får vara hur mörkt som helst, och du tänder en tändsticka så syns den ju. Den lyser där och alla kan se den. Och alla har ni ju säkert sjungit sången "Det lilla ljus jag har". Det ska få lysa klart, och sätta det ej under käppan, nej. För vad händer då? Om du täcker över elden, när du kan inte göra det med handen, då bränner du det. Men ska jag ta det här glas eller något annat och sätta det över det, så det är skymmer det, så du inte kan se det. Men också efter en stund så slocknar det ju. För elden, den behöver dels tändas. Den här kommer ju inte att börja brinna av sig själv, utan den behöver ju liksom en eld som får den att brinna. Men den behöver också näring. Elden behöver vaktas. Jag är ingen scout, någon annan kanske är det, men jag har förstått i alla fall att är man ut på scoutläger eller ut och kampar överhuvudtaget och har en eld, så är det alltid någon som måste sitta där och vakta elden. och se till att den matas med vetträ och pinna så att den finns kvar, den lever och växer och inte slocknar. Och den här min bön, att Gud, tänd din eld i mig. Alltså din närvaro i mig, din kraft i mig, må den finnas hos mig. Och jag behöver ge näring åt den elden, alltså Gud kan tända den. Eller jag behöver egentligen att han tänder den, eller den kan smitta kanske från någon annan. Men att jag när den, jag ger den näring genom gemenskapen. Vi delar tillsammans. Att vi liksom pumpar nytt liv i elden hos varann. Jag läser Guds ord. Det är näring åt elden. Och en eld, den kan vara liten. Den kan också vara en stor brasa som vi tänder. Det har varit midsommar ganska nyligen. Någon kanske var och tände en olaglig midsommarbrasa. Elden kan också brinna som en glöd. Så det är inte jättestarkt och klart, men den finns där. Det kan vara en klar, fin, ren låga. Men ibland så händer det också att den flackar. Den håller på nästan och liksom slocknar. Det ryker om den. Men oberoende så lyser den ju. Men hur den mår, den där lågan, så, och hur din låga mår, så behöver vi ta vara på den. Vi behöver vakta på den. Ge den näring och vårda om den. Den andra bilden som jag vill dela med er idag, så syns inte heller helt jättebra. Den här målade jag för ett par år sedan. Det är alltså ett par händer som håller i en skål. En skål eller en kärl. Och den här skålen så representerar då mig eller kanske dig. Och den kan representera både fysiskt mig, eller liksom mig som jag är, eller själ, hjärta, vad man nu vill kalla det. Och nu syns det inte att det går upp sådana här ljusstrålar ur den där skålen. Och så att det är lite sprickor och en bit som fattas där. Och vi lever i en värld, en kultur idag som är väldigt prestationsinriktad, väldigt utseendefixerad. Och jag har kämpat, jag vet att ni kämpar mer eller mindre, och vissa dagar är bättre och andra dagar är sämre. Men både det här utseendemässiga, men också det själsliga. Är jag tillräckligt bra? Duger jag? Räcker jag till? Har jag liksom rätta kläder? Är frisyren okej? Okay? Är jag som person okej, accepterad? Och alla sådana här stora frågor. Och det här är lite det som jag hade då funderat på och tänkt på. Och så fick jag liksom en aha-upplevelse. Man kan tänka, vad har det här med Bibeln att göra på ett sätt också? När det står i Romarbrevet 9:20-21 så här. Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formade, varför gjorde du mig sån? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Alltså Gud har rätt och göra och forma dig och mig till det som han har tänkt. Och vi är alla skapta av samma krukmakare. Vi har samma skapare. Men vi är tillverkade för olika ändamål. Det står här att vissa kärl är för hedrade ändamål. Och andra är för mindre hedrande. Alltså man behöver kärl för olika saker. Ni har säkert en massa kärl och skålar hemma hos er också. Det finns de som man har till vardags. Och som nu inte är så märkvärdiga. Men så finns det de där som man plockar fram då det är fest och det är bjudning. De där liksom speciella kärlen som man vårdar och värnar om. Och som man lyfter fram. Och som sagt, vi är alla skapade av samma krukmakare, av samma stoft som det står i Bibeln, men för olika ändamål. Och de där skålarna där i skåpet, de kan ju sitta där och tycka liksom att det var orättvist att den där är så fint målad och varför är den där så glansig och polerad och varför liksom, varför får den komma fram då det är fint dukat med duk på bordet och festmat och så här. Men sen kan jag tänka med den här fina skålen, då tänker jag så att ja, men jag får bara komma fram 2 gånger i året liksom. Att du andra, du är ju bruk hela tiden, att här ska jag sitta liksom och bli dammig och så här. Att det, ja, det finns med där, men kanske att liksom, och vi ser på varann också, att det, vi är mer än vad som direkt kanske syns utanför. Och för att vi har olika ändamål, vi har olika uppgifter, så därför kan vi inte jämföra oss med varann. Och vi kan inte heller avundas varann. Och det står i Galaterbrevet 5:26. Låt oss inte vara fåfänga, utan utmana varandra och inte avundas varandra. Och bland annat ställer så att var och en må hålla sig liksom till sin bana. Sköta sin uppgift, sköta sitt, göra sitt. Och så sporrar vi varandra, vi uppmanar varandra, uppmuntrar varandra så att vi kan utmana varandra till att göra bättre och vara duktigare och så vidare. Men inte avundas. Varför får hon stå där och jag? Varför sjunger hon så vackert men inte jag? Men då har jag en annan gåva, kanske. Och jag tänker att det enda gången som det är okej på något vis att avundas någon annan är om det får mig att kämpa lite hårdare. Att vilja göra lite bättre ifrån mig. Att jag har en förebild. Så wow, henne, honom ser jag upp till. Så han är duktig, bra på det där. Det skulle jag också vilja vara. Och så börjar jag öva och kämpa och träna för att nå upp dit vad den andra är. Så det är som en positiv avundsjuka. Och inte att jag sitter liksom då. Varför får hon vara så bra och inte jag? Dumma Gud liksom. Varför gav inte du mig sådana gåvor? Utan istället då säger jag, men Gud, jag har fått sådana här gåvor. Använd dem till det som du vill. Och så välsignar jag de andra sätt. Men använd dem som du vill att de må tjäna då med sina gåvor. Och det här kärlet, lerkärlet som finns också omnämnt i andra Korinthierbrevet 4:7. Men denna skatt har vi lerkärl för att den verkliga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Att vi ska se också ha på något vis att vi är kärl. Men elden också, det är ganska farligt om eld löper fritt. Den får ganska mycket skada till stånd. Den behöver helst liksom ha en behållare, ha ett ljus eller en bra liksom, vad heter det, en spis eller någonting som den brinner i, någonting som den är i, och vara kontrollerad dels. Och vi är, det står här, vi har en skatt i lerkärl. Jag vet inte om någon av er har sökt skatter någon gång. Men alla har ni sett säkert på filmer där man söker skatter. Och en skatt så brukar man hitta i en skattkista. Och den där kistan oftast, den är liksom, den kan kanske ibland ha någon fina prydnad där och sådär. Men den är oftast inte den man vill åt. Utan man vill ju åt skatten som finns inne i kistan. Och den där kistan är nu bara där för att bevara, hålla skatten. Och om jag är en skattkista så har jag ju på ett sätt ett värde, men ett större värde är det som finns innanför i kistan. Och den här oljelampan, inte vet jag vad ni tycker att den här är värd. Säger att jag har lagat den här själv, så tycker ni kanske inte att ni skulle vilja ge så mycket för den. Jag är ingen känd konstnär liksom och keramiker och så här, så att det här skulle vara någonting som du skulle vilja köpa och ha. Den är köpt i Israel för någon sant. Men skulle jag berätta, säga dig att den här är uppgrävd i gamla stan i Jerusalem, daterad till Jesu tid, så mitt i allt så får den ett helt annat värde. Mitt i allt så kanske du tycker att jag inte ska vifta så mycket med den, utan vara lite försiktigare, vara aktsammare, varsammare med den, och den borde kanske förvaras på något fint ställe och helst liksom ha silkeshandskar på sig om man har med den att göra. Den har inte förändrats, alltså den ser likadan ut fortfarande. Den har inte blivit något märkvärdigare. Men det vi associerar med den, så ger den plötsligt ett helt annat värde. Så det som saker får ett värde av är det vad vi är billiga att betala för det. Det liksom, skulle vi ha en auktion här, så någon kanske tycker att 50 cent kan jag ge. Någon kanske går upp liksom till 3 euro. Men sen just som sagt, om det då är någonting antikt, någonting från Jesu tid, så kanske värdet stiger till ganska mycket mer. Och jag har ju tänkt mig själv då, som i den där bilden, att jag är det här kärlet. Jag får bära på en skatt, på en eld. Och mitt värde ligger i hur den som håller mig ser mig, och i det pris som han är villig att betala för mig. Så den dag då du känner dig värdelös, så kan du stanna upp och fundera att vad har han betalat för mig? Det var ett ganska, ganska högt pris. Och det ger mig ett ganska högt värde. Och på den här bilden så har jag med medvetenhet lagat kärlet söndrigt. Alltså den har sprickor, bitar borta från den. För det är ju så att vi är alla bräckliga kärl. Alltså den här skulle inte klara av att jag slänger den ifrån mig. Ingen av oss går igenom det här livet utan att ta skada. Vi tar smällar, mindre eller större. Vi får sprickor, vi går till och med sönder. Och det tar ju ont att gå sönder. Det är ju bara så. Men det kan också ta ont att bli fixad och bli lagad. En lerklump i sig har väl inga känslor. Men om den skulle ha det, så kanske det inte är så bekvämt att bli knådad och formad. Och nej, det här blev inte bra. Och så dunkar man igen och så formar man på nytt. Och whoops, och den föll på golvet. Och det, att, ja, det känns. Att, och det tar i då man blir formad, omlagad och fixad. Och det behöver slipas och det behöver knådas. Och det känns, det tar i. Men det behöver också få göras för att det ska bli det bästa möjliga, det finaste möjliga. Och ibland så, eller så jämför det här med också, alltså, vi går ju fysiskt sönder ibland också. Vi bryter ben och vi behöver opereras. Och det tar ont det också. Alltså att läkas helt fysiskt är en process som tar ont. Men till slut så är det tänkt att det tar slut, den där verken tar slut. Och så är du hel. Så samma är det med själen. Alltså vi kan gå sönder i själen av olika anledningar. Och där behöver vi släppa en Gud och fixa till att få operera. Och det kan ta ont. Ofta så gör det det. Men sen hoppeligen så får det här operationssåret, det får läka. Och så är det inte så ont någon mera. Jag vet inte om ni har hört om så här japansk kintsugi-teknik. Någon hört om sånt? Basse vet vad det är. Han har varit i Japan. The art of precious scars. Alltså konsten av värdefulla ärr. Det här är alltså en skål som har gått sönder, men så har man lappat den med guld. Sprickorna har man täppt till eller fixat till med guld. Och jag tänker mig, går jag sönder så får jag gärna bli fixad med lite guld. Så det blir, men den är ju vacker. Inte ser man mera den som en söndrig. Alltså, skulle man limma den med erikipa så skulle det kanske inte vara lika fint slutresultat. Men då det finns guld där så är det ju vackert. Och det blir också värdefullare i och med det. Och vi går som sagt igenom tuffa saker i våra liv. Saker som söndrar oss. Men så står det så här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Så Gud har en förmåga att använda sån här speciell teknik och ta det som är söndrigt. Ta det som har fått sprickor, som saknar bitar till och med. Och fixa det, sätta det samman och göra det till någonting vackert. Och ta det så att det till och med får välsigna både en själv men också andra. Så vi har talat alltså två ganska olika bilder, men på ett sätt hänger de ju ihop. Alltså eld, en bön om att jag ska få vara en behållare av Guds eld, hans närvaro och hans kraft. Men också att jag är ett kärl som han har lagat, som han formar, som han fortsätter att jobba på, fortsätter att arbeta med. Och som hoppeligen då får vara till nytta. Både för honom, hans rike, men också för andra. Vi ska börja avrunda, ni får låsångarna gärna komma upp. Så vill jag fråga dig, hur mår din eld? Hur är det med din låga idag? Har du fått bli tänd av Gud överhuvudtaget? Har du mött honom? Har du fått bli frälst, fått bli tänd av honom? Eller är det så att jo, det har brunnit, men nu just så är det lite så där. Eller den är lite trött och den fladdrar. Eller det är glöden kvar. Men glöden är i princip eld. Det brinner och slänger man på ett vedträ så tar det fart igen. Och glöden är oftast den bästa. Men ska man grilla korv så är det glöden man väntar på. Så ingen skada med den. Men den finns. Men den behöver bevaras, vaktas så inte den får slockna. Så är det så idag att du behöver att någon blåser in lite nytt liv i din eld, i din låga. Så finns det möjlighet för dig att komma fram, få be för dig, be tillsammans med dig att elden får ta fart. För din skull, men också för att du ska få lysa i den här världen. Och så en fråga dig, hur mår ditt kärl? Hur mår du? Är du söndrig? Känner du att det bitar borta, det är sprickor? Så har du också möjlighet att komma så han får fixa till dig med lite guld. Att du får bli lappad. Och då ska du inte vara rädd om det lite känns. Utan tanken är ju det att han kommer och så kanske han också plockar bort någonting som inte ska vara där och sätter in lite guld istället. Ska vi be? Ja, kära himmelske pappa, vi tackar dig för att du ser på oss som dina dyrbara skatter. Du har format oss till ett syfte. Du har kallat oss efter din vilja. Och Herre, hjälp oss att se på oss själva.